Det gör mig så tillfredsställd när man får ha ett bra, en bra konversation med liksom fiffiga, duktiga, väldigt begåvade människor. Sånt njuter jag verkligen av.
Det här är Bildningsalliansens podd Bildande samtal. Vi träffas några dagar innan coronaepidemin stänger hela världen. Det har varit lite svårt att hitta en tid som passar oss båda, för Mattias är en upptagen människa. Det nya jobbet på Helsingfors centrumbibliotek Orde är intensivt. Men till slut går det. Jag kommer några minuter tidigt till vår mötesplats, bokhandeln Arcadia International Bookshop i Helsingfors. Och om du inte har varit där än kan jag rekommendera ett besök sedan när världen öppnas igen, vill säga. Att stiga in där är att landa i en lugnare plats. Det är något med alla dessa böcker som påverkar atmosfären. Det bara är så. Trots att jag alltså är lite tidig är Mattias redan på plats, naturligtvis. Jag får lite känslan av att detta är slags andra vardagsrum för honom. Mattias Rosenlund är författare. Han har skrivit om klass i svensk Finland, om att vara fattig och vad det leder till. Enligt honom är det bland annat inte i första hand prylarna. När du är fattig vågar du inte ens drömma. Du ser ingen framtid. Detta är, enligt Mattias, det värsta. Stereotypbilden av finlandssvenskar är ju annars att de är välbeställda. Alla seglar och går i Helly Hansen-kläder. Borgerligheten är norm och såklart har man ett sommarställe, liksom man far till Alperna på skidsemester titt som tätt. Denna stereotyp är stark både bland finlandssvenskar och bland finskspråkiga i Finland. I den mån svenskar vet något om finlandssvenskar är det ofta detta de tror sig veta. Naturligtvis är bilden inte sann. Det finns finlandssvenskar som inte har allt det där. Men de syns inte så ofta. Och de är kanske inte så högljudda. Mattias Rosenlund har själv vuxit upp som fattig finlandssvensk. Och det är det han skriver om i sina böcker. När vi träffas får jag efter en stund känslan av en människa som lever i litteraturen. Sedan en tid tillbaka är han anställd på Orde, bland annat för att arbeta med svenskspråkiga utbudet. När vi träffas har han redan hunnit med ett par författarsamtal och fler blir det under våren och sen under hösten. I min värld är biblioteken väldigt viktiga. Det har de alltid varit. När jag nu sedan många år jobbar med livslångt lärande ser de också som en del av bildningsvärlden. De erbjuder ingångar och utgångar. De är öppna för alla. De är också neutral mark i ett annars så kommersialiserat offentligt landskap. Och så erbjuder de allt detta. Litteratur, böcker, berättelser, upplevelser, utmaningar, möten. Därför tänker jag ofta på att biblioteksanställda på många sätt också är folkbildare. Men så ser inte Mattias riktigt sig själv.
Oj, jösses. Stora titeln där direkt. Jag tänker inte på mig själv så. Nej, det är jag nog inte. Jag uppskattar ju folkbildning, folkbildning, sådana som jag ser som förebilder som då verkligen i mina ögon är folkbildare, men inte har jag nu någon sån självbild. Det har jag inte.
Vilka tänker du på då?
Jag tänker på Christian Lundberg i Sverige, nämner jag säkert oftast i sådana sammanhang, men också liksom helt så här, nåja, Susanna Alakoski definitivt. Här i Finland Sirpa Kähkönen, såna personer.
Vad betyder begreppet för dig när du nu nämner främst författare? Så vad är liksom folkbildning för dig då?
Ja, det är ju språk, det är ju skrivande mycket, kultur överlag. Men också medvetenhet om historia, historiska skeenden, hur långsamma stora historiska skeenden påverkar vår samtid, hur hela den här liksom klimatkrisen, hur den har utvecklats och hur den kommer påverka långt in i framtiden, oundvikligen, men också sånt som politiska skeenden. Nu med senast den här den så kallade flyktingkrisen som det var sån hysteri över och delvis fortfarande är. Nu är med öppningen av gränsen där i Turkiet. Och hur då så här den kulturella och ekonomiska imperialismen fortfarande påverkar politiska skeenden, ekonomiska skeenden. hur exploateringen av Mellanöstern och Afrika påverkar deras samhällen och hur det påverkar synen, vår syn av utvecklingen i de länderna. Allt som hänt räknar liksom till bildning, folkbildning.
Mm. De personer du nämnde håller ju också på med kulturarbete, som mycket som författare. Så det avgränsas ju inte till att vara en politisk rörelse, utan det handlar väl kanske då också om hur vi är som människor, alltså en helhetsgrej på något sätt.
Absolut, det är ju definitivt så. Och jag tänker att det att jag nämnde just författare beror på att jag kommer ur litteraturen själv, skriver själv. Men att jag tänker också att i min uppfattning av bildning och folkbildning så finns ju också den här liksom, den här helt nästan, jag skulle inte vilja använda ordet liksom psykologiska sidan av oss, men ändå självuppfattning, hur man kommunicerar med andra, hur man inte kommunicerar med andra, hur man väljer att knyta an vid andra eller inte knyta an vid andra känslomässigt och rent fysiskt också. Sånt är vi väldigt mån om och funderar mycket på förstås när jag då pratar med mina vänner om mina barn, hur jag uppfostrar mina barn. Till exempel förra hösten så var det väldigt naturligt och självklart för mig, det här leder lite bort från din fråga men det får ni göra det, så var det väldigt naturligt för mig att berätta om strejken, poststrejken och vad det innebär, varför man strejkar och vad en strejk är liksom. Att det, vad innebär det för arbetare att ha liksom möjligheten att inte utöva sitt arbete för att det liksom blir ett så här maktmedel, och det är för mig är det lika självklart att berätta, att de vet det. Eller det är lika självklart för mig att jag vill att de ska veta liksom om sådana saker och öppna upp sådana skeden för dem. Lika självklart som det är att jag vill att de ska veta vem Kafka är eller Tove Jansson är och läsa deras böcker och också lyssna på klassisk musik. Det är någon höjdare på att öppna upp för dem, men ändå att det är en del av deras referensram. Det är en del av det register som de uppfattar som det här är ett kulturellt uttryck som man kan utöva, som man kan ta till sig och dela med andra.
Du talade om klass och du har själv skrivit om det. Du nämnde Susanne Alakoski bland annat, så att du för in också perspektivet på klass. Och det är ju inte riktigt normalt eller vanligt i den offentliga diskursen eller diskussionen i samhället, varken i Sverige eller i Finland idag. Det finns ju nästan inte.
Nej, det är helt så. Det är korrekt, men det är märkligt tycker jag att det inte är det. Jag tycker det är väldigt konstigt. För jag uppfattar ju klassmarkör överallt, alltså var man än går ser man det. Och nu i mitt nuvarande jobb så är det till exempel, no, det är också förstås en social fråga, men det är delvis också en klassfråga med missbruk och missbrukare. Och det syns nu på min nuvarande arbetsplats på Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors, för att de har nyligen börjat patrullera toaletterna på metron vid järnvägsstationen. Eller vid nedgången till järnvägsstationens metrostation, och de helt enkelt vänder bort sådana personer som har använt de toalettutrymmena för att helt enkelt för att ha någonstans att liksom inta de här missbrukssubstanserna. Och det att de har förbjudit det där, så gör att det bara har förflyttats liksom. Det har flyttats lite norrut till oss där på biblioteket. Ja, det jag menar, ja. Då måste man ju tala om annat än bara klass, men det är också en klassfråga liksom, att det finns en rätt stor grupp människor som inte har någonstans att ta vägen med sina problem och med sitt beroende, utan driva runt i ett samhälle som då inte, där många tycker att inte ska man ha någon gratis insamling av man ska inte ha någon insamling istället för nålar, man ska inte erbjuda någon rena nålar, varför ska man göra det, det är deras problem, varför ska vi ta hand om det och fixa deras problem, men det är ett samhällsproblem, det är klassfråga, det är en social fråga, det är en ekonomisk fråga, så att inte lite grann modifiera samhället för att ackommodera det här, för att det ska bli ett mindre socialt problem, det tycker jag är lite knäppt av.
Det är om vi tänker på det bibliotek som fanns i centrum förut, Helsinki Kymppi, Helsinki Tian, som
som var ganska litet och mysigt och lite slitet, där det fanns jazzkvällar och det fanns serier och folk hängde där precis på samma sätt. Men det var lite i skymundan, så det var så att säga ett okej vardagsrum. Ode är finska statens eller finska folkets gåva till sig själv för 100 år, och vårt visitkort ute i världen med över 3 miljoner besökare på ett år och har höjt besökarantalet på alla bibliotek, och är därför någonting som vi är superstolta över. Och när det här kommer in i det sammanhanget, ja, då blir det lite knepigt hur man hanterar sin självbild på något sätt. Och hur, vad gör man med dem där? Ska man bara knuffa dem ännu längre norrut? Eller vad sjutton ska man göra?
Ja, precis. Ja, det, så är det ju. Alltså, det har ju väckt bestörtning alltså, rent av. Men då tänker jag att om man som medborgare eller liksom invånare i Helsingfors rör sig centralt och inte märker missbrukarproblem, så hur öppna ögon har man? Och därför är det förvåning liksom att människor inte har tänkt att det här är något som förekommer här. Och att det är som, då får man kanske titta sig i spegeln istället och försöka få upp ögonlocken lite högre.
Du har nu jobbat en tid på Ode och haft en hel del författarsamtal och andra sådana där öppna träffar, och framförallt lyft upp då det svenska synligt, alltså författarsamtal och annat på just svenska, vilket ju är väldigt välkommet, eftersom vi ju säkert många av oss tycker att Ode skulle få vara ett vardagsrum för alla, på alla språk som finns. Hur tycker du själv att det har gått?
Jag tycker att det har gått bra. Det var hemskt, hemskt roligt. Jag önskar att jag hade möjlighet att inom ramarna för det här jobbet förverkliga så mycket mer än vad jag kommer att kunna. Men det är ju ett så kallat lyxproblem. För det är väldigt roliga programpunkter jag har. Jag har haft nu hittills 3 författare på besök på svenska. Och det inledde vi då med i januari med Tua Forsström, som var på besök och berättade lite om sitt inval till Svenska Akademin. Och sen var Thomas Mikael Bäck och berättade om sin jättefina nya diktsamling. Och så har vi ju mer på kommande. Jag ska inte säga så mycket mer om vad vi har på kommande, för det har blivit lite ändringar i det de här senaste veckorna för det kom en orsak. Corona, precis.
Men du tycker att det har kommit igång bra? Du känner att det är roligt att hålla på med det?
Det är verkligen kul. Det är fantastiskt. Och jag menar nu... Ja, alltså själva jobbet att dagligen få vistas i den miljön, att få arrangera program för sånt som har att göra med sånt som jag verkligen brinner för, har bra kompetens för, och vet att jag också socialt sett klarar bra, det vill säga att organisera samtal, att genomföra samtal och överhuvudtaget skapa goda samtal. Det gör mig så tillfredsställd när man får ha en bra konversation med liksom fiffiga, duktiga, väldigt begåvade människor. Sånt njuter jag verkligen av. Och att få förverkliga det är helt ljuvligt där. Men jag ska fortsätta ändå med att säga att även om allt det här är fantastiskt och bra, men det som är minst lika bra, som jag är minst lika imponerad av i Ode, är arbetsgemenskapen, för den är också helt jättebra. Det är den bästa arbetsgemenskap jag har upplevt själv personligen. Personalen är väldigt respektfulla mot varandra, förmännen litar fullständigt på att vi gör våra jobb bra, de blandar sig inte i och tittar inte oss över axeln, utan de låter oss vara de självgående team som vi de facto är på Ode. Som liksom så här innan teamet styr. Vi styr oss själva framåt, så att säga.
Hur förbereder du ett samtal?
För det första så vägrar jag ha anteckningar med mig. Jag har mycket, mycket sällan och numera faktiskt aldrig en enda anteckning. Inte en rad, inte en fråga, inte någonting. Utan jag läser boken så bra att jag kan den. Och under läsningen av boken så öronmärker jag ställen som jag vill återkomma till och formulera frågor i mitt huvud som då finns där liksom på någon hylla där i mitt sinne. Och försöker relatera boken också till annan litteratur. Jag vill kontextualisera den bok och det författarskap som är i fokus under det samtal som då är aktuellt. Jag vill liksom skapa en ram för det enskilda samtal. En större ram som är större än det enskilda samtal som då de facto förs där på framför publik. Så att bredda perspektivet, att försöka hitta överraskande frågor. Att försöka hitta frågor som inte är ställda tidigare, som jag har hört ställas tidigare, att vissa författare får ofta väldigt, väldigt liknande frågor på så många olika intervjuer. Och jag försöker hitta liksom någon slags så här sidoljus på det verk som vi pratar om. Och jag vill ha humor. Jag vill fundera ut vissa humoristiska formuleringar och, så att det blir så här spontant, lite överraskande, så att det inte känns förberett, utan att det känns så här luftigt och på något vis tillgängligt. Det tycker jag är jätteviktigt, att det ska vara tillgängligt för den publik som har gjort sig med att söka sig dit.
Tycker du det är svårt att vara obekväm och gräva lite? Jag tänker att lärande ofta handlar om att man går utanför sin bekvämlighetszon. Men du som själv lever i litteratur och skriver, och du har författarna som du tycker om och respekterar, som du väljer att prata med eller delvis väljer att prata med, då är ni ganska långt på samma sida. Att få fram det där som inte riktigt är bekvämt och lätt. Är det någonting du försöker uppnå, eller är du nöjd med att berätta den bredare kontexten och försöka ge en ingång till det som författaren gör?
Bra fråga. Jag tycker om det obekväma. Och alltså varje gång jag går då upp på scen, fast nu inte har någon egentligen scen där, oftast i alla fall på ordet, så går jag dit varje gång med en känsla av att det här, jag är inte säker på hur det här kommer att gå. Att jag vet inte riktigt om jag ror det här i hamn. Och det är helt medvetet. Och med erfarenhet så vet jag att det ändå blir bra. Men det känns varje gång så att anteckningarna, hur var det nu igen? Vad var det? Och så blir det uppstått i sådana stunder, det kan verka som att jag inte alls är på kartan. Och då är det verkligen så. Men då tar jag 5-10 sekunder och sitter bara tyst och väntar och försöker låta tanken komma helt enkelt. Och det är ju obekvämt. Jag ser ibland också på mina författargäster en del av det, så att det blev lite tyst. Men det är en del av samtalet. Det är en del av att möta människor, att befinna sig där. Och jag är nog inte heller rädd för att ställa sådana frågor som är så här, kan föra in på det obekväma. Och jag är väldigt mån om att på förhand förbereda samtalet genom att ringa eller prata med den författare jag ska tala med. För att bara att byta några ord, 3-4 minuter i telefon, så att jag får säga att om det är något du inte finns något jag inte ska fråga om, vad vill du inte ha frågor om, hur den ska jag undvika. Och säga också, bara verbalisera dem att det är fullständigt okej, och dem att ignorera mig och gå in på ett annat spår. Så att det är liksom, ja, jag ställer frågor som kan leda mot det obekväma, och jag öppnar själv upp för min egen obekvämlighet. Men jag är ju förstås mån om att det ska vara ändå en situation som inte blir så här liksom, att ingen ska känna sig utsatt på något sätt.
Det är en knepig balansgång. Vad är det du vill uppnå med samtal eller med det du gör på ord överlag?
Det är ju en svår fråga. Det kan jag inte svara kort på faktiskt.
Nej, du behöver inte svara kort, du får svara långt.
Ja.
Eller sådär, vad är det som första som kommer i huvudet? Det finns inga rätt svar i någonting.
Nej, en stor del av svaret är det som jag redan sagt, att vi skapar goda samtal. Och när jag menar goda samtal, så menar jag inte god som någon slags moralisk godhet. Utan helt enkelt flytande, bra, intressanta, intelligenta samtal, konversationer, panelsamtal, möten mellan en publik och en liksom konstnärligt aktiv människa som presenterar ett verk för en allmänhet. Det finns ett stort värde i det, tycker jag. Och det vill jag liksom göra. Jag vill vara en del av att tillhandahålla det här till de som är intresserade av att få del av sånt. Så, men förstås också göra svenskan synlig, göra tvåspråkigheten möjlig i praktiken på biblioteket. Ordna tvåspråkiga evenemang utan att göra ett hallå av det. Utan att behöva översätta, efter att någon har talat finska länge, så behöver översätta det till svenska eller finska. Utan att den här mångspråkigheten ska bli mer naturlig, bli accepterad, bli en del av hur vi kommunicerar bara. Och få människor att tycka att det är okej med att sitta där och försöka kämpa en stund för att förstå några ord. Och det är helt okej, för snart går det ändå vidare på det egna språket. Jag tycker att det ska, i en liksom värld som förändras och förändrats som vår har gjort, och våra samhällen sen hela 1900-talet, så tycker jag det är märkligt att det ska finnas sån här ursäkta uttrycket, men en sån här bajsnödighet över att nej, men nu ska det vara allt finnas tillgängligt för mig på det språk som jag är så bra på. Och jag tycker inte om det.
Men du, jag flyttade till Finland för lite över 30 år sedan från Sverige, där jag uppväxt som Sverigefinländare. Och det tog mig väldigt länge, och jag vet inte om jag fortfarande är inne i det finlandssvenska. Jag kan tycka att jag känner mig väldigt obekväm, eller känner inte igen mig i vad jag uppfattar som mycket stereotyper av det finlandssvenska. Hur hanterar du det?
Jag är väl inget stort hallå av det alls. Jag kan väl inte heller göra så mycket för att påverka det. Tänker jag annat än att vara mig själv och nu uttala mig som jag gör när jag uttalar mig offentligt. Men att en del av det har ju att göra med det här klassperspektivet. Jag för fram ett annat än det som traditionellt förknippas med finlandssvenskheten och det trånga rummet som verkligen är ett trångt rum då ofta. Att liksom slå in ett fönster i det trånga rummet kan man ju försöka göra, men att ha det som avsikt när man gör det man gör i sitt yrkesverksamma liv eller i sin konstnärliga verksamhet, så det har jag svårt att säga att det skulle finnas någon sån här någon automatik att det skulle ha effekter, så att säga.
Finland är ju ett land av lärande och bildning, och vi har ju en stolt tradition av jättemycket fritt bildningsarbete. Vi har alla arbetsar, folkhögskolor, studieförbund, fritt bildningsarbete också utanför i organisationer och föreningar. Vad ser du är den fria bildningens roll i samhället i Finland idag?
Mycket har att göra med digitalisering, som jag säger det. Tillgänglighet på digitala tjänster, och då är ju biblioteken en verklig nyckelroll. Och det är något som jag är väldigt stolt över när det gäller just ODE och planeringen och genomförande av tjänsterna på ODE. För att i planeringen då av centrumbiblioteket så har ju bibliotekskonceptet expanderats väldigt medvetet och väldigt mycket, skulle jag säga. Och att de har lyckats så väl med att implementera den expanderingen, det är jag verkligen imponerad av. Så ja, digitalisering och olika slags tjänster och servicer och kommunikationskanaler i det digitala. Så det är väl något som är väldigt viktigt när det gäller just den, eller som svar på den frågan. Men vad annat? Jag har frågan nu igen.
Vad är den fria bildningens roll i samhället i Finland idag 2020 och framåt?
Just det. Fribildningsroll, en sak jag kommer att tänka på som är ganska aktuellt just för idag, eller som jag har tänkt på just idag, för att en bekant skrev ett lite bekymrat inlägg på sociala medier om alltså scenpoesi och scenpoesin, eller estradpoesi säger man på svenska, Lavaronas på finska då. Men om estradpoesin och dess relativa osynlighet så här på det kulturella fältet och dess nästan fullständiga avsaknad på liksom på recensionssidor i kritiken, så kanske den fria bildningen skulle kunna vara med att på något vis att kritiken skulle kunna täcka och följa med vad som händer liksom i förändringen i sådana traditionella liksom uttryck som ja, lyriken, hur ser liksom dagens lyrik ut, hur andra former tar den sig, och att kritiken, och det gör ju i och för sig alltså kritikbyrån som nu har grundats av intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker, så tror jag att den hette, de har ju visat intresse på att täcka också, att skriva kritik också om liksom nya former av litteratur, om så här Instagram-poesi, om just estradpoesi på olika sätt, digitala litterära uttrycksformer. Så jag hoppas att det ska göras mera, och att de impulserna som kritikbyrån skickar ut i fältet av kritiker, en kritikkår, skulle liksom då hitta fäste någonstans.
När jag nu lyssnar på dig eller funderar på vad vi talar om, så det låter i mina öron som du är ganska positivt inställd till ganska mycket saker. Du pratar varmt om den nya bibliotekslagen, om ordet och möjligheterna som finns där, om arbetsteamet som finns där. Det låter som det är ganska bra egentligen.
Jag är väl born optimist, är jag ju. Även om jag dras till pessimister och det pessimistiska väldigt, väldigt mycket. Och tycker mig finna en slags tröst i pessimism. I att läsa pessimistiska, eller läsa verk. Jag talar ju nu om litteratur mest och mycket för att det är mitt gebit så att säga. Men det finns ju också pessimister som är filmmakare, som är musiker, som etc. Men att läsa verk av pessimistiska tänkare och författare, jag tycker att det är trösterikt. För att det är så mörkt och det är sån möda bakom de ord som jag läser. Men de finns det ändå där. De finns där på sidan. De har tryckts, de har blivit utgivna, de har överlevt generationerna ofta. Och det måste ju trösta mig. Det tröstar mig helt enkelt. Att det, är så, det går att överkomma, det går att stiga upp i morgon trots att man mår väldigt dåligt idag. Och det går att småningom lyckas skapa en plan för sin framtid, även om det har varit omöjligt under så lång tid, om man har mått dåligt, har gått igenom depression eller varit med om någon svår olycka eller mist sitt arbete eller någon familjemedlem. Så liksom den där enträgna kampen i att bara ta sig från ord till ord och sida till sida, där finns något som tröstar mig. Men jag tycker att mycket är bra, men inte är nöjd med vårt samhälle. samma ständiga problem kanske, liksom sån här politisk korttänkthet och inställningen till och Jimmy Åkesson som var i Turkiet och tog äckliga selfies vid gränsen och sa att nej, Sverige är fullt, ni får inte komma in. Så vidrig handling, otroligt vidrig handling, och det visar sån nästan patologisk avsaknad på medmänsklighet, empati, på hur det uppfattas av människor som inte har samma politiska inriktning och syn som han. Han förstår som inte hur äckligt det framstår. Jag tror inte han gör det. Och det är såna grejer liksom blir jag helt rabiat av. Så jag går nog igång. liksom, jag är inte nöjd med vårt samhälle. Även om jag se det fina och det uppskattar det goda som vi har här, så måste ju gå att det måste ju finnas liksom ett sätt att nå vidare så att alla blir inkluderade, så att alla har delar det, så att det inte finns människor som blir ensamma på nätterna för att de inte har ställt ta vägen. Ingen vill liksom säga att de finns där och försöka fixa saker för dem. Något som är aktuellt för mig nu som jag har velat göra många år, men som jag inte vet hur eller inte har liksom hittat rätt personer kanske att göra det med. Men jag skulle vilja göra besök i fängelser, träffa fångar. För att på något vis bara finnas där och säga att hej, jag vet att ni finns. Jag kan inte göra så mycket, men jag kan erbjuda min tid. Vi kan prata om erfarenheter, hur kan man möjligen omvandla det till ord. Jag kan dela med mig av min erfarenhet av att självbiografiskt berätta i böcker eller i text om vad jag varit med om och hur, det är liksom, hur jag kunnat ta mig vidare från sånt som jag varit med om. Även om det inte är samma saker som jag har upplevt som många fångar säkert har. Så det är ändå liksom ett sätt att säga att det här hände mig och det var hemskt att krossa nästan mitt liv. Men nu är jag här och jag har gått vidare. Och det här är hur jag lyckades med det. Att om jag på något vis kan hjälpa någon att liksom känna att hej, det är att jag hittar ord för det jag varit med om, gör att jag kan dela det med andra och då känner jag mig mer sedd än tidigare. Om jag skulle nå någon gång dit, att jag kan hjälpa människor med det, så tycker jag att det skulle också otroligt värdefullt och jätteviktigt. Att jag inte nöjer mig med att ha ett bra jobb och skriva mina böcker, utan jag måste göra mer. Jag måste liksom ge min tid, ge min igen liksom hitta det lite obekväm i att gå till situationer som jag inte behärskar, som jag inte vet vad de kommer att innehålla, som är på sådana platser som jag aldrig har haft inblick i någonsin. Så det man måste. Eller ja, min syn på att vara människa är ju den nog att man måste vara villig att låta det kännas lite obehagligt. låta det kännas lite så här. Att helst så är någon annanstans. Men att ändå uthärda i att försöka få till stånd någon slags möte mellan människor. Eller något värde i liksom... Ja, nu svamlar jag bara.
I allt det du har sagt och i det här samtalet så tycker jag det låter för mig som en folkbildare som talar. Ändå så sa du nej, inte ska väl jag. Är det falsk blygsamhet från din sida eller menar du att du fortfarande saknar något för att kunna ta dig rätten att kalla dig folkbildare?
Alltså som jag ser på saker så det jag saknar är kanske erfarenhet och ålder. För när jag tänker folkbildare så tänker jag inte en spåling som mig. Jag är ju inte någon spåling på det sättet men jag känner, jag menar det är inte en slump att jag har en Misfits-tröja på mig nu när vi pratar liksom. Det är inte heller valt den en gång för det här men det är liksom det är Misfits, det är som de känner jag med. Band är bra, illa band är, men det här liksom bara konceptet Misfits. Där i hyllan finns Flannery O'Connors novell som separat utgåva säger A Hard Man Is Good to Find. Och där har vi ju The Misfit, finns ju i den novellen. Och jag tänker köpa hem den där separat utgåvan. Okej, Misfits är ju ond. The Misfit är ju en ond karaktär i novellen. Men Misfits och sådana som är utanför, alltså människor som skaver lite på samhället, det där känner mig hemma. Jag är vantris som på restaurang, på fina krogar, utan jag går till hak. Och jag liksom, det är de miljöer som jag känner att jag kommer ur utan att egentligen göra det alltså. Men som jag känner att där finns något som intresserar mig, där känner jag mig lugn, jag känner mig hemma, jag kan språket där, jag kan liksom den här vernacular, jag vet inte vad det är, man ska säga det på svenska, men
snacket
precis, ja, idiomen, vad man ska säga, för att det, ja. Jag känner mig och har ofta känt mig så mycket utanför och jag förstår vad det är helt enkelt. Så jag dras till andra som också är lite på samma sätt.
Men vad skulle då krävas för att du skulle säga eller kunna medge att du är en folkbildare? Är det bara ålder då? Eller vad är det som, du sa det som att det var någonting fint. Att det är någonting väldigt speciellt.
Ja, jag tänker, så här säger jag på saker. Man, det är ju, folkbildare är ett epitet man blir given. Det är inte något som man säger om sig själv att jag är min sann en folkbildare. Det tror jag inte Susanna Alakos skulle säga, det tror jag inte Kristen Lundberg skulle säga. Definitivt inte Sirpa Kähkönen om jag känner henne rätt. Hon skulle förstå, de skulle alla förstå vad folk menar när de blir kallade det. Men jag tror inte att de skulle säga det så här. Ja.
Så det är en ärotitel menar du, någonting som man ges av andra?
Så uppfattar jag det, ja.
Så funderade Mattias Rosenlund i ett bildande samtal med mig, Johan Ilarienko. Bara dagar efter samtalet stängdes hela Finland och nästan hela världen på grund av corona. Ode och Mattias reagerade genom att arrangera författarsamtal över nätet. Du kan se dem på helsinkikanava.fi. Kommande arrangemang på nätet och så småningom på Ode när världen normaliseras hittar du lättast via Odes Facebook-sidor. Håller du förresten med Mattias i hans tankar om klass, obekvämlighet, finlandssvenskhet, skitnödigheten, utanförskapet och det trösterika i pessimismen? Hör av dig, diskutera, argumentera. Gå med i vår Facebook-grupp för bildande samtal. Och föreslå gärna fler teman eller personer för kommande poddavsnitt.